Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay. Hej, det är dags för Snutsnack. Podden där jag, Hasse Brontén, träffar en polis varje vecka. Eller före detta polis eller pensionerad polis. Där vi pratar om yrket och där vi får höra om händelser som poliserna har varit med om. Hjärtligt välkommen, stort tack för att du lyssnar. Idag heter min gäst Fredrik. Lite extra roligt eftersom Fredrik och jag har jobbat tillsammans. Så det it brought back some memories, som man skulle ha sagt på engelska kanske. Glöm inte att följa oss på Instagram eller Facebook. Och idag, grattis till dig som är Patreon. Fredrik berättade om en händelse där han tyckte att han klev in i polisrollen fast han inte var på jobbet. Fredrik var i Thailand när tsunamin kom in. Och det är en mycket spännande berättelse. Ja, vi är fortfarande mitt i den här fruktansvärt tråkiga pandemin, måste jag säga. Nu är man ju hyfsat less. Men håll ut och var försiktiga, och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310
Odengatan kom. Ja, det är
uppfattat.
Vi tar det.
Så roligt att presentera nästa gäst. Varmt välkommen, Fredrik.
Tack så mycket, Hasse.
Det är varför jag säger så roligt. Det är för att vi har ju jobbat tillsammans och ganska intensivt. Även om det inte var under en jättelång tid, så var det i alla fall mycket som rann under broarna arbetsmässigt.
Ja, det var en jättespeciell tid. Jag var ju alldeles ny som polis. Och det var superintensivt. Och jag lärde mig jättemycket och såg ju upp till sådana som dig.
är detta möjligt?
Ja, det är möjligt.
För det var nämligen så att du jobbade som ordningspolis och sökte en tjänst då. Var jobbade du på ordningen någonstans? Det var någonstans uppe i Roslagen eller någonting?
Ja, jag var i Täby.
I Täby,
och jag var precis nybakad polis egentligen. Jag jobbade som polis, en sån färdig polis i ett år.
Okej.
När vi jobbade ihop.
Men hur var det där i Täby då, innan vi kommer till Raven? Varför? Du var vanlig ordningspolis i Täby där först.
Ja, det var jag. Jag kom till Täby någon gång under min aspiranttid egentligen. För jag tillhörde egentligen tunnelbanepolisen som aspirant. På den tiden så var det så att när man sökte till skolan, till polisutbildningen, så skulle man också söka till vilket distrikt man ville. Mm. Där kunde man vara lite taktisk. Om man som jag då kanske från början helst ville till Täby, för att det var i de trakterna jag bodde. Mm. Så var det hårdare konkurrens där. Men då fick man lära sig att om man var lite smart och sökte tunnelbanan i första val,
okay,
så hade man större chans att komma in. Och då var det också så att man gick efter åldersordning. Mm. Och jag var ju bara 20 år när jag sökte. Mm. Och den som var 25 låg då före mig i kön, så att säga. Mm. Så jag var lite smart, tyckte jag, sökte tunnelbanan och kom väl därför in då som 20-åring.
Ja, just det. Okej, okay, så det fanns alltså taktik där och man sökte till och med.
Ja, men precis.
Men hur var Täby då sen när...
Nej, men det var bra. Det var väl lite omtumlande först under aspiranttiden in i stan då, för jag var ju på tunnelbanepolisen. Det var ganska liksom, det var ganska hård jargong där, särskilt det turlaget som jag hamnade i. Mm. Och man var ganska hård mot folk och var inte särskilt kommunikativ. Och jag hörde en tidigare avsnitt som du hade där ni pratade om Norrmalmspolisens A-tur. Mm. Och där var jag också några veckor under min aspirant.
Okay.
Och måste säga att det var ju rena korgossarna jämfört med det turlag som jag tillhörde i grunden.
Där på tunnelbanan?
Ja, precis. Jag hörde, kommer ihåg, ni pratade i den podden också om det avsnittet om det här med när yttre befälet var på väg in i utsättningsrummet.
Ja.
Och någon stod i dörren och vaktade och sa A-turen stå upp.
Just det.
Och det tyckte jag var, det kändes helt fine liksom, den stilen och körde. För det var inte alls lika liksom intern hårt som jag upplevde på tunnelbanan.
Men berätta, på vilket sätt var det hårdare där på tunnelbanan? Det måste du berätta.
Men det var någon slags, alltså alla de som jobbade där var nog i grunden jäkligt trevliga och bra människor individuellt. Men som grupp så fanns det någon slags jargong, någon slags macho-ideal, att det skulle vara jäkligt hårt och tufft liksom. Och jag hade ju, var ju ung då, och jag hade ju precis gjort lumpen som jägarsoldat, så jag var väl van vid det här lite macho och hårda. Men det här var lite utöver det liksom. Man var ganska hård och otrevlig mot allmänhet som frågade efter vägen på stan, och man var ganska hård och brysk mot sådana som man skulle lägga in för, då, för fylleri och sådär, på ett onödigt sätt. Så att det där hade väl svårt att och liksom, jag kände antingen jag är kvar här och så blir jag likadan själv, eller så flyttar jag på mig. Så att jag flyttade på mig och hamnade i Täby.
Men det var ingenting som du kommenterade då som ung, att du tyckte såhär, men grabbar, nu tycker jag ni är lite för macho?
Jo, alltså det var, men det var ingen, det var inte riktigt läge att ta det internt. Men jargongen var lite grann den att de unga, nya ska ha stryk liksom. Alltså det var ganska hårda tag gentemot
alltså,
oss.
Alltså unga nya poliserna?
Ja, exakt. Det var inte bara hårt utåt, det var hårt. Alltså vi skulle fostras in och lite grann så här, hjärntvättas in i den här mentaliteten. Nu ska vi veta att det här var ju liksom på 90-talet, första halvan 90-talet. Så jag hoppas att den här typen av kultur inte finns kvar någonstans. Jag har inte upplevt den sedan dess heller någonstans. Och den tror jag inte finns kvar där heller nu.
Intressant, för man hörde ju faktiskt om då OT som det hette, liksom, tunnelbanan, man pratade om OT, men det var ju som en, liksom, en liten egen ö på något sätt. De, nu var uppe vid Brunkebergs torg där, den egen station.
Precis. Exakt.
Och jag gjorde ju en liten kort aspiranttid där, men då var jag nog inte i det turlag. Jag känner inte igen det där riktigt, det där riktigt hårda. Men det gick rykten om vissa. Jag antar att det var de här konstaplarna som jag har i huvudet nu, som det gick rykten om att, att de... Ja, det är intressant. Ja,
och de hade en egen festlokal också nere i källaren, så kallades för bunkerna för, men som var inredd som en tunnelbanevagn. Och där var det ju obligatoriskt närvaro då, när det var liksom turträffar. Och där kunde också gå ganska hett till, med hårda tag, så att säga. Så att, ja, men det var en spännande tid, så att det, för mig kändes ju väldigt, väldigt lugnt att få komma till Täby. Det var ju något helt annat.
Så du märkte här, det är stor skillnad? Alltså.
Ja, jättestor skillnad. Och samtidigt så hade jag fått lära mig lite grann hur man ska jobba då enligt metoden hårda tag. Så att jag fick nog kanske till en början lite omskolning där i att man ska prata med folk också.
Men jag tänkte, du sa det var också inåt sett, så var det var obligatorisk närvaro där vid, om det var AV eller så. Var det liksom, du sa att det var tuffa tag där också. Var det då, var det liksom nackhållning och köra sjömansbröst i bringan? Vad var det som var tufft då liksom?
Så jag var ju inte där så himla länge. Sen var vi kanske med vid två såna här tillfällen. Och nej, men det var ju renare, det var ett slagsmål liksom. Fast lite grann på ett kompis sätt. Men det var väl någon äldre som skulle brotta ner någon yngre. Och det yngre kanske inte ville bli nedbrottad, så var det lite halvt allvar där. Men det var inte okej för en yngre att vinna, utan äldre skulle vinna den här fighten. Så det var lite på det sättet.
Herregud.
Så att, det var väldigt speciellt klimat.
Det låter säga. Som någon så här, vad heter den här, ondskan liksom.
Någon
så här internat.
Ja, det var lite så här.
Intressant.
Och det var inte alls den bilden som jag hade av polisen jag sökte. Så jag var ganska, liksom, ganska chockad, väldigt överraskad av det.
Jag fattar. Okej, det var jättespännande att höra. Okej, men då Täby, du blev lite omskolad där. Och så här, du ska prata med allmänheten.
Ja, men precis. Men jag var ordningspolis då i Täby i ett år. Och sen så hände det sig som så att det var en ravefest i Vallentuna i någon gammal ödehus i skogen. Och då fanns det ju två stycken så kallade rave-samordnare i länet, David och Patrik.
Just det.
Och David kom ut och skulle leda någon slags arbete kring den här ravefesten. Inte själva festen i sig, utan själva narkotikamissbruket och narkotikaförsäljningen kring den här festen.
Okay.
Och det var så jag kom att träffa honom första gången. Och blev så himla imponerad över hans sätt att arbeta. Vi stod då ett gäng poliser ombytte till civila kläder. Mm. Men som ordningspolis då i början, så här, man var inte så duktig på att klä ut sig liksom till vanliga kläder, utan man såg nog ett polisiär ut ändå. Man står i klunga som poliser gör och tittar på de andra 100 meter bort. När David plötsligt lämnar våran klunga, kliver bort ensam till de här färgglada ungdomarna som kommer gående från bussen på väg mot festen.
Okay.
De var säkert 3-4 stycken. Han går fram själv, pratar med dem en stund. Vi hör inte vad de säger, för de är säkert 100 meter bort. Han kommer tillbaka med 3 av dem. Då har han gripit de 3. Okay. Allt såg väldigt lugnt ut. Det var väldigt liksom mjukt och fint och ingen våld eller någonting. Han kom tillbaka med de här 3, hade tagit narkotika ifrån och berättat att de här nu var gripna och att vi skulle åka iväg och husrannsakan in i stan. Och det gjorde mig så himla imponerad. Han själv går fram till några som bara kommer gående och så plötsligt har han gripit dem och vi ska i husrannsakan. Och det där vart jag så imponerad av, så jag kände att det där, så där vill jag jobba.
Uh-huh.
Så det var starten liksom för min framtida karriär. Då har jag jobbat som polis i knappt ett år. Ja, liksom.
Oh, vad intressant. Mm. Ja, det här låter ju väldigt intressant. Att, och jag kan känna att den triggern, att jag kan känna igen den lite grann, det sättet att... Kan det varit så att du på något sätt... Men du berättade då när du var på tunnelbanan där att det här matchade, även om du hade varit jägarsoldat innan, så var det kanske inte riktigt så du ville jobba, att det tog emot och sådär. När du såg det här sättet där David, som för övrigt varit gäst i podden också, när du ser hans sätt då, det här kommunikativa på något sätt, även om du inte hörde vad som sades, så kände du att så här skulle jag också kunna jobba själv.
Ja, men precis, för det var lite grann det som jag hade sett innan jag sökte till polisen, att som polis så skulle jag vilja bli en polis som man vågar gå fram till och ställa frågor till och kan anförtro sig till.
Just det.
Det var den bild jag hade av en polis och hur jag ville bli som polis.
Mm.
Sen började min bana lite annorlunda, men när jag träffade på David och hans arbetsmetod så liksom vart jag återuppväckt i liksom vad jag egentligen ville bli. Och jag var så imponerad över det här kommunikativa, att man kan lösa saker på ett väldigt mjukt sätt som omgivningen inte uppfattar som hotfullt på något sätt.
Mm, just det.
Men ändå så når vi framgång i vårt arbete och får till liksom lagföring och tvångsmedel och sådär.
Mm.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Vad händer vidare då? Du tänker så här, skulle du vilja jobba och den här killen jobbar på något ställe. Så du, försökte du leta upp vad han jobbade eller hur blev det så att du...
Nej, det var en sån. Jag släppte väl det sen. Men sen några månader senare... Så kom det ut en intresseanmälan. Man skulle starta en ny, ett projekt eller en kommission under 4 månader. Som då på pappret kallades för Rave-kommissionen. Och det var ingen som fattade vad det där var. Det där kom ju ut då i turlagen. Man satt på en sån här utsättning, alltså möte inför arbetspasset. Så var det vakthavande befäl som läste upp det dokumentet av många dokument som man går igenom då på en utsättning.
Mm.
Och det var väl ingen annan där som fattade vad det här var för någonting. Men jag hade ju fått känna på det där under ett arbetspass och förstod ju att ja, det där ska jag söka. Och vi var ett antal då som sökte från Täby. För det var ju så att man startade rejvkommissionen, man skulle ta ut 1 eller 2 poliser från varje distrikt i Stockholms län. Och Täby skulle bidra med 1. Och vi var väl 10 stycken från Täby som sökte. Men jag hade varit med ett pass, förstod vad det innebar och... vart intervjuad då och kom med. Och det var väl liksom starten för min liksom framtida, mitt framtida polisliv då.
Ja. Och vad hände då? Det var så här, du blir antagen, du ska gå med i den här, eller få med en revkommission. Vad hände då?
Ja, jag kom med där och så fick man lite dokument och lite böcker hem och läsa på om olika droger, ecstasy och lite sånt där. Och sen så... Ja, så kom då dagen i november 96 när vi skulle börja i Nacka. Vi skulle jobba länsövergripande med ungdomars missbruk, ungdomars narkotikahantering, människor alltså upp till 25 år i hela Stockholms län. Och det skulle vara under 4 månader. Och det visste att det blev väl mer än 4 månader. Jag tror det blev uppe en, ja, minst 10 år, va?
Jag tror det. Mm. Förlängdes ju hela tiden, ja. Och jag kom ju bara för att parallellt berätta vad jag befann mig i universum just då. Det var ju det att jag hade jobbat på gatulagningsgruppen på Norrmalm. Och man skulle då sjösätta den här kommissionen då, som bara skulle vara 4 månader. Och då plockade man ju då från oss som liksom redan var på gatu. Och vi hade ju börjat ta de här preparaten som man trodde var försvunna, så här LSD och så, det var så här hallucinogena droger, och ecstasy pratade man mycket om och så vidare och så vidare. Så att då frågade man om vi, några av oss, ville vara med och starta upp här, den här gruppen. Och jag fick faktiskt fråga om att bli gruppchef, vilket jag sa nej till. Jag är ingen chef, alltså jag ska inte vara chef. Så det blev ju Lasse som blev en chef, och Anders som jag rekommenderade istället för mig. Men jag sa, jag är gärna med i en grupp, men jag kan vara ställföreträdande, men jag vill inte vara bossen. Och vi hamnade då i samma grupp. Så blev det.
Ja, jag kommer faktiskt ihåg första gången vi träffades, för du dök upp lite senare än alla andra.
Som vanligt.
In i korridoren där på spaningsroten i Nacka.
Okay.
Jag kommer ihåg att du hade så här lång parsfrilla som jag sen fick lära sig. Men det där var ju bra att ha om man ska dölja liksom hörsnäckan, så att man liksom inte såg ut som en polis. Jag kommer också ihåg att du var väldigt så här liksom positiv och glad och rolig, och du liksom tog plats direkt i rummet.
Okej. Okay. Ja, ja, men det låter lite som jag.
Ja.
Det låter lite som jag. Jaha, sen var det bara ut och jobba då. Hur var skillnaden att, jag menar, då är du av med uniformen och du hade ju sett David där, och hur hade du liksom tänkt då? Så här, men nu ska jag inte ha liksom bara Gore-Tex-jacka och en banan i ena handen och en proteindrink i den andra, utan jag ska försöka se mindre polisiär ut, eller hur resonerade du?
Ja, alltså det här var ju alldeles nytt för mig. Jag hade ju ingen aning om man som spanare klädde ut sig till någon lustig figur eller liksom eller hur det gick till uttaget. Och jag har senare förstås lärt mig då att spaning kan ju ske på olika sätt. Liksom man kan ju jobba dolt under lång tid för att bygga upp bevisning i något större ärende som pågår under flera månader, kanske år till och med. Eller så kan man jobba som vi gör då, att man börjar egentligen med att söka upp en person och så slår man till direkt med en kontroll, och sen samlar man bevisning efteråt. Så det är 2 olika vägar in i det här.
Mm.
Och jag hade ju liksom ingen bild av det här egentligen. Jag fick ju lära mig det här från grunden ifrån sådana som er, som dig och Lasse och sådär. Problemet här var att det var så ont om tid, för att vi hade 4 månader på oss att visa framfötterna och påvisa att det fanns ett behov av att det här skulle ligga kvar som enhet och bli permanentat någon gång. Så därför fanns det inte, så upplevde jag i alla fall, det fanns inte så mycket tid till att vara lite pedagogisk med oss som var nya och förklara liksom varför vi sprang in i olika lägenheter och varför vi gjorde det ena och det andra.
Var det så illa?
Ja, det var lite så.
Och jag kommer ihåg, vi hade många diskussioner där i början. Ja,
det gör vi bättre idag med någonting som kallas för RIV, reflektion i vardagen, som jobbar mycket med.
Ja, det missar vi på
det. Ja, det missar vi. Så att jag upplevde att min första tid var ganska så kaotisk alltså i mitt huvud för att få alla pusselbitarna på plats. Liksom. Man har ju gått på polisens skola och man har lärt sig liksom det med lagarna och med tvångsmedel, husrannsakan, visitationer och sådär. Men att jobba med ett proffs som då Lasse till exempel, som redan kunde det här på sina 5 fingrar, och det var lite grann redan då kanske en virtuos på det här.
Mm, det var det.
Utan att liksom kanske ha tid att förklara för oss nya hur han tänkte hela tiden. Så, så var det liksom, så var det mest att springa efter Lasse och försöka hänga med så gott det går. Och det var inte alltid jag förstod varför vi gjorde en det ena och det andra, som jag sa. Utan jag tror att det var nog snarare efter ett år när jag slutade och kom tillbaka till Täby och själv skulle liksom pröva mina vingar. För det var ju plötsligt jag proffs på det här och skulle lära andra och förklara för andra om jobbet. Det var då polletter ramlade ner.
Okay.
Att jag faktiskt kunde det här. Så.
Fast då måste jag ändå få säga att, visst, jag kommer ihåg att det var lite, det var Katja och vi hade lite diskussioner där och du, och säga vad man vill om Lasse, men han är ju fantastisk, och det sa jag, det är nog den bästa polis jag jobbar med, alltså, han är ju helt makalös. Men han kanske inte är retoriskt bäst på att lära ut liksom grejer när han är mitt uppe i saker.
Nej, och sen så var väl alla vi var ju unga, mer eller mindre, och alla ville att det här skulle få leva vidare. Och det var väl ganska så stressigt i att vi måste ha såna enorma resultat direkt. Så det var inte mycket snack om det var inte så att vi drog saker i långa samtal och liksom så att de fikade mycket och pratade igenom saker. Utan var ut och slå direkt liksom.
Ett otroligt tempo vi jobbade i.
Ett otroligt tempo, och det kan man tänka sig att polis, alltså det är så, polis i allmänhet är ganska sociala varelser med varandra inne på polisstationer, så man träffar gamla kollegor, man har gått med i plugget och man jobbat med tidigare en gammal turlag och så här, och man träffas inne i arrestaderingen och bara snackar och sådär. Men vi var inte där. Vi hade inte tid att snacka med någon. Så vi upplevdes nog ganska så otrevliga. För att vi skulle snabbt in, avrapportera, fort ut igen, gripa nästa. Om vi hade liksom uppslag på att vi skulle slå till mot en lägenhet, så var vi inte nöjda med den när vi lyckades. Vi skulle bara snabbt ut igen. Vi lämnade av någon stackare på stationen som vi skriva allt för att resten skulle åka ut och slå på nästa. Det var ett enormt tempo, och det... Så där fick ju skattebetalarna valuta för sina pengar.
Ja, verkligen.
Verk, måste man ju säga.
Vi hade en oerhörd omsättning på jobb alltså. Och tempot var ju, det var ju ohållbart högt nästan. Det var ju verkligen precis som du säger, det gick ju slag i slag. Och mitt minne var att du var också, blev ju väldigt duktig på att få information också. Du började ju du släppte det här tunnelbanetekniken att inte prata med folk, för du, i min värld har du aldrig varit macho killen, utan det gick ganska snabbt tycker jag ändå. Du hade lite uniform på dig när du kom, men det gick fort tycker jag, för vi hade ju redan liksom slipat av uniformerna eftersom vi hade varit på gatlängsgruppen, men det gick ganska fort. Sen började du surra med folk och fick, hade du någon brudar där som gav, eller vänta nu.
Det var lite blandat, men jag fick ju snabbt lära mig av er som var lite mer proffs på det här att man måste ju liksom lära känna de här kriminella, att se varje kriminell person dels som en människa för att få en connection, och det ena ger det andra, och sen så bli lite professionellt polare med dem helt enkelt för att få reda på saker. Och det handlar om att bygga för förtroende, få dem att lita på en så att man sen får information som kan ge nästa case. Så att det var ju vår arbetsmetod att vi slår på ett case, men så är man intresserad, kommunikativ och trevlig, behandlar folk som människor med respekt även fast vi är på olika sidor, och får dem liksom att det här är ju klassiskt, jag hatar polisen men jag gillar dig.
Det var ju
det man ville ha liksom, att visst, poliser generellt sett gillar de inte, för det var på andra sidan, men just mig gillar de för att jag ger det lite extra, ser dem som människa, och då kunde man ofta hitta vägar till samarbete, att man kunde enas om någonting som vi kunde prata om, någonting känsligt som de ville lämna information om.
Men ofta, oavsett om det så att säga inte ledde till information, så var det ju allt som oftast intressanta samtal, alltså med människor som har spännande historier och delge, och sen kanske det var tack och hej, gripet eller inte gripet, men ofta landar det ju i liksom, hur hamnar du här, alltså det var mycket spännande möten man hade med människor.
Ja, men superintressant, och det är väl det som gör det här jobbet så himla spännande, de här mötena som jag har hört att du har pratat om tidigare i din podd. När man sitter i ett förhör, man håller förhör, man ställer de här frågorna som måste ställas, och sen är förhöret slut, så kan man sitta och bara snacka lite skit. Liksom. Mm, mm. Och det är så himla intressant att få höra hur folk har hamnat där de har hamnat. Liksom. Så det är en ganska bra fråga att bara ställa. Hur har du hamnat där du har hamnat? Du sitter på den sidan bordet och jag på den här sidan bordet. Hur kommer det sig liksom? Men vi skulle ju alla ha kunnat hamna där egentligen. lite sämre föräldrar, lite sämre polare, bott i lite sämre område, lite sämre omgivning, hänt saker som påverkat oss som gör att vi hamnar där istället. Mm. Så därför tycker jag alltid det varit superintressant att ställa den frågan.
Mm.
Och gör man det så kommer också människor lite närmare.
Mm.
Och även om man inte får information om dem så lär man sig väldigt mycket. För livet och för nästa case.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Vi pratade lite kort när vi var på väg in i studion här om första caset. Då sa du, det var tillsammans med mig faktiskt som vi åkte ut.
Mm, första caset på revkommissionen var ju med dig.
Då var det du och jag som
åkte
ut. Det
var samma grupp du och jag.
Mm, då åkte vi ut. Och det roliga är att jag kommer faktiskt ihåg det också. Vad var det för case vi åkte ut på? Vad är din minnesbild av det?
Ja, min minnesbild var att vi hade väl något uppslag, någon information om att någon sålde narkotika. Och jag vill minnas att det var... Det här var ju ingen ungdom i och för sig. Vi skulle jobba med ungdomar upp till 25 och han var nog lite äldre än så. Kanske uppåt en 40 till och med, kan jag tänka. Men 30-40 någonstans där. Nu var jag så ung så alla kände sig som jättegamla då. Om man bara var 30, för jag var 25 själv. Men jag vill minnas att det var på Kungsklippan på Kungsholmen. Och vi skulle spana på en lägenhet där. Och jag var ju helt ny på det här, så jag... Jag hade ju inte koll på någonting egentligen, men det var du och jag i trapphus. Vi lyssnade på någon lägenhetsdörr där. Det var någon hemma. Plötsligt går vi dörren upp på något sätt, jag minns inte hur. Men det är en man där som vi är ute efter som ska hålla på med narkotika i alla fall. Och så kommer vi in i lägenheten. Och du som har jobbat med narkotika tidigare är ju ganska van vid att snacka med den typen av människor liksom, på deras sätt. Så ni synkade ganska fort där. Och sen det som jag minns så tydligt av det här, det är när han säger att det är mycket tjack i bögsvängen.
Just
det. Det vill jag tala om för oss.
Alltså just den meningen.
Ja, just den meningen, den glömmer jag aldrig.
Den sitter kvar.
Den sitter kvar. Den tror jag vi skrattade åt ganska mycket sen. Liksom. För han ville väl förklara hur det var liksom, i hans värld lite grann.
Ja. Och jag kommer inte ihåg just den meningen, mycket tjack i bögsvängen. Men jag kommer ihåg att vi pratade med honom om det, att vi frågade varför det var det. Och jag kommer ihåg att hans svar var också att han sa det, men fattar ni inte, vi i bögsvängen är före med allt. Vi är före när det kommer till kläder och mode, sex och även knark. Där är vi, så nu, just nu är det mycket tjack i bögsvängen. Det var hans liksom, egen tes, liksom, att de var lite före där.
Ja, han var väldigt frispråkig. Han berättade också lite grann om det med poppers och hur det funkar och varför man använder det. Och så
just det.
Man häller ut den här vätskan på tallrikar och så ställer man det runt sängen på golvet eller någonting. Och så har man en fläkt som driver runt ångorna då. Ett visst syfte då.
Just det, det är så här kärlvidgande och muskelavslappnande.
Exakt.
Ja, just det. Ja. Poppers.
Ja.
Ja,
det gjorde man inför en kärleksakt alltså.
Just det, så, ja. Just det. Ja, det var första caset och sen rullar det bara på.
Så rullar det på med hundratals case. Mm. Och de flesta har man ju liksom glömt, om ingen påminner det. Men det här var ju det första... Och det var med dig och det var kul. Och sen så har jag ett annat superbra minne av dig också. Då hade jag slutat på rave, kommit tillbaka till Täby och var ju nu liksom där proffset i Täby.
Var du erkänt proffs då? Du hade varit liksom på rave-kommissionen, bara jobbat med knark? Och
ja,
så.
Gjort det här ett år. Och det fanns ju ingen i Täby som hade gjort det. Liksom. Så att då fick man ju plötsligt förstå att man var proffs på det här. För att ha varit en rookie sen i ett år så var man direkt proffs.
Mm.
Så det var ju en skön känsla. Man var rookie till proffs bara sådär. Och då hade vi ett case i Täby, Danderyd. Det var väl någon... amfetaminmissbrukare, också någon äldre typ egentligen som höll på med, ja, med droger, sålde och sådär. Och så var jag där med en kollega, vi hade också bytt om då, för det var tillbaka på IG igen tror jag, alltså, som det kallas idag, alltså, ordningen, ingripande verksamheten, uniform. Ja, för det här passet hade bytt om till civilt.
Okay.
Man fick tjata till så att ibland när det var extra med folk så kunde man få jobba civilt liksom. Jag försökte hela tiden då liksom få till de här arbetspassen. Tog med min kollega som också fick byta om. stod och liksom utanför på baksidan på någon hyresfastighet där, kikade in genom persiennerna och ser hur en här misstänkta då sitter vid ett bord bara några centimeter från fönstret, men det är ljust på hans sida, mörkt på min sida, så jag syns ju inte, men vi står bara centimeter från varandra. Och han har ju en hög med pulver på skrivbordet som han hackar upp med såna här kreditkort. Och sen så lägger han upp så här linor då, så här lagom portions linor med vitt pulver. Och portionerar upp dem i så kallade Amsterdam-kuvert, alltså självvikta små papperslappar som gör kuvert av.
Just det.
Och så lägger han i lika mycket pulver i varje kuvert och förseglar dem och lägger på en hög. Så bredvid honom är en stor hög med Amsterdam-kuvert med vitt pulver i.
Case closed, tänker
jag. Case closed. Han håller på och förpackar amfetamin eller liknande för försäljning. Det är ju klockrent. Liksom. Det är ju mer än som vi kallar för skälig misstanke.
Det är något som är en rimlig slutsats, tycker jag.
Det är ju helt klart, liksom. Nu gäller det bara att ta sig in i den här lägenheten på ett sätt så att han inte hinner spola ner den här skiten. Och det är nu jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp av mina gamla proffs som är kvar på revkommissionen. Och du jobbar då, du och Lasse och gruppen, min gamla grupp, jobbar ju den här kvällen också. Så jag ringer ju till er. Så ni kommer ut liksom och snackar ihop oss. Vi måste komma in här liksom. Så vi kommer på den geniala idén att Hans Brontén ska ta av sig kläderna till bara kallingarna och knacka på dörren. För att du har ju då liksom, du spelar då att du blev utelåst av din tjej i bara kallingarna, behöver låna en telefon. Så du bankar på det, han tittar i tittöga förstås, och du står där, hej, kan du öppna dörren?
Jag kommer att spela lite full också.
Ja, jag behöver låna en telefon. Min tjej har låst ute mig. Och där står du bara i fillingarna. Och han blir superskeptisk, han vägrar öppna dörren.
Jag var så besviken. Alltså, det var ju okej, det kanske var så här overacting studios hade gått 2 år och över, spela över. Men jag tyckte att jag gjorde det bra, spela full. Och det är trovärdigt ändå att stå i kalsongerna. Man kan ändå säga att det är att man går in i rollen som polis där för att ta sig in. Det får man ändå ge mig.
Ja, opolisiärt måste jag säga.
Det är det ju.
Han borde ha köpt det. Men han var nog inte rädd för poliser, han var nog rädd för att det var någon galning.
En kille i pars. I kalsonger.
Ja, en blek kille, det var vinter också. En blek kille i kallingen. Ja, han vägde i alla fall öppna dörren. Och då tänker vi så här, men nu har det i alla fall varit stökigt i trapphuset. Så nu är det ju inte otroligt att någon granne ringer polisen. Så kommer du undra vad som har hänt. Så vi ringer dit.
Dominoeffekten.
Ja, så vi ringer dit en radiobil. Uniformerad polis kommer dit och vi ber dem knacka på dörren och be honom öppna för att prata om att det var stökigt i trapphuset. Och när det kommer en uniformerad polis så är ju inte narkotikalangaren rädd. Nej. De gör ju aldrig utansakningar.
Nej.
Så då tänker ju han, så han öppnar ju och tänker att de vill bara prata om att det var stökigt i trapphuset, det har det varit. Han öppnar och vi kliver in. Och vi kliver in snabbt så vi hinner säkra den här högen med Amsterdam-kuvert med vitt pulver innan de spolas ner.
Och det här, det kan man väl säga till lyssnarna som inte har jobbat så mycket med alltså, brott mot narkotikalagstiftningen, att det styrker ju upp liksom att man, om man portionerar upp. Du kan ju ha en hög hemma och säga, men det var någons liksom som var här och jag vet inte vem det var. Jag tänkte jag skulle slänga, men jag hann inte. Det finns ju många ursäkter. Men att sitta och portionera, du har sett det, du har ju bevittnat det här. I många, många, det tyder ju väldigt mycket på att man gör det i försäljningssyfte. Eller hur?
Ja. Ja, men det är så domstolarna bedömer också. Mm. Om man liksom har portionsförpackat så gör man det för att sälja. Man gör inte det för eget bruk, liksom, för då tar man ändå det man ska ha.
Du kände att du hade ett bra case här nu?
Vi hade ett det var ju fullständigt klart. Vi hade kunnat döma nästan där då, tyckte vi själva i alla fall. Men så enkelt var det ju inte. Nej. Och därav då att vi kallar för caset Musse och Tusse. Därför det visar ju sig att han har ju 2 marsvin. Det ena heter Musse och det andra heter Tusse. Och båda hade blivit lite sjuka.
De var dåliga i magen, va?
Ja, det var någonting i alla fall. De behövde antibiotika. Så att när vi kommer in i det här rummet där kuvert ligger, så ligger de ju tillsammans i ett större kuvert. Och på det står det Musse och Tusse. Och sen så framträder då den här bilden av att de är sjuka. Och det här var då antibiotika till Musse och Tusse.
Låter ju bara som en dålig ursäkt.
Ja, men vi konstaterade det ganska snabbt ändå. Jag minns inte riktigt hur, men vi konstaterade ganska snabbt att det var Musse Tusses medicin. Men så här kanske bara en narkotikalangare hanterar medicin. Att man gör på det här sättet. Han hanterar det här pulvret så som han brukade göra med amfetaminet. För det var så han hanterar pulver. Så han gjorde på samma sätt. Så att, ja.
Men jag kommer ihåg att, för det tog, allt togs i beslag och sen hörde du av dig och så verifierades det från labbet att det var inte någon narkotika utan det var Musse Tusses.
Ja, och vi konstaterade också ganska snabbt i lägenhet, för vi lämnade lägenhet ganska snabbt och lät en stackars radiobilspatrullen skriva på det där. Så vi kunde alltså, hugga på nästa case.
Var det så? Ja,
så var det, vi hade alltid bråttom till nästa case. Vi var ju superenergiska så att vi sålde av det ganska snabbt, det där till den stackars radiobilen som kom och drog vidare.
Alltså kvällen man stod i onödan i kalsonger. Jag kommer ihåg jag fick lägga undan alla kläder och det var ju ganska kallt. Det var ju barfota spring omkring i trapphuset där. Helt i onödan. Det hade ju varit nice ändå om det hade varit, blivit ett bra beslag sen. Och då hade man kunnat skratta. Men nu var det ju bara Musse och Tusses medicin.
Men det blev ändå en rolig historia av det. Som man aldrig glömmer.
Nej, den ligger kvar i minnet kan jag säga. Vilken grej alltså. Den har man ju skrattat åt många gånger. Ja, och sen så under den här tiden då, ett år lite drygt var du på rave-kommissionen. Vad skulle du säga att du tog med dig därifrån sen i ditt framtida liksom, polisiära liv? För det här är ju många år sedan nu.
Alltså det allra mest tydliga skillnaden var ju att när man hade åkt radiobil och var uniformspolis så vart man skickad på jobb. Mm. Man klev aldrig fram och pratade med en person för att upptäcka brott. Mm. Utan man blir skickad på brott. Någon har blivit bestulen på någonting, någon har blivit misshandlad, ett pågående lägenhetsbråk, någon har haft inbrott. Det är någon överförfriskad person som ligger på vägen. Mm. Ja, den typen av jobb. Lite mer som löpande bandet. Man blir skickad liksom på att skruva i sin lilla skruv och man ser aldrig helheten.
Just det.
Lite så. Mm. Skillnaden från det då till det här med jobb med narkotika var att vi skapade ju våra egna brott kan man säga. Alltså brotten hade ju begåtts eller begicks ju. Men vi sökte upp dem. Och vi blev ganska duktiga på att gå fram och prata med folk för att undersöka om det finns ett brott begånget, alltså ett narkotikabrott. Så skillnaden var att vi sökte upp brotten själva, vart inte skickade på dem.
Just det, vilket jag tycker var väldigt, väldigt roligt.
Superkul. Och det här, när man kom då från Reykjavik tillbaka till ingripande verksamheten, alltså ordningsköra radiobil och sådär. Och man hade det här intresset så var det ju ganska stor konflikt egentligen mellan liksom, mig och ett kanske vakthavande befäl, yttre befäl som var vana vid alla jobb vi gjorde. De kom ju via liksom, radion, man blev uppropad och skickad. Men jag hade ju då ett stort intresse av att värva som tipsare helt enkelt. Mm. Och hade ju det då när jag körde radiobil. Och de kunde ju ringa mig, eller jag ringde dem när jag körde radiobil. Och de gav mig tips om att men det är den här lägenheten i området, där håller de på och säljer knark just nu. Och så åkte jag dit och så kom det ut någon som såg påverkad ut och vart superstressad när jag kom. Och så vart en skälig misstanke på narkotikabrott och så klev jag in där i uniform. Och det här var ju inte superpoppis då. Kanske bland mina befäl och sådär som inte alls förstod det här arbetssättet. Liksom.
Nej, jag fattar. Men vad blev man sur på? Var det för att du låste upp dig då? Kanske inte var tillgänglig för annan verksamhet?
Nej, det kan man inte. Nej, utan det var bara att jag frångick strukturen. Liksom. Det var mer så här att jobbet ska gå via radion, inte via din telefon. Jo, men det är inga problem för att när jag får de här jobben så ringer jag till radion och meddelar. Mm. Alltså som det hette då, ett ingripande meddelande, IM, som idag heter HR. Man tar en händelserapport, att man registrerar sig att man gör ett jobb på en viss plats. Liksom. Mm. Så att de har koll på en om någonting händer och sådär.
Nästa.
Utan det var mer det att jag fick jobben direkt. Det var det som kändes obekvämt för dem. Och att jag kunde kliva fram till människor och börja prata med dem utan att de redan var misstänkta för brott.
Just det.
Så det var egentligen de som behövde utveckla liksom, sitt tankesätt. Och jag hade liksom gått vidare via mitt år på rave, kan man säga.
För den där är, den där tycker jag är intressant. När man går fram till folk som då blir, att polisen kommer fram, ställer frågor. Och där som polis är det svårt, för där har du ingen utbildning. Det finns ingen, jag har i alla fall aldrig gått någon utbildning kring hur du går fram och bara chitchattar med folk. Och sen leder du in folk på ett samtal dit du vill, där du vill ta reda på någonting. Det har ju vi lärt varandra. Jag menar, jag har lärt mig via Lasse och via andra, Uffe, de som jobbade på Gatlandsgruppen och så vidare och så vidare. Jag har lärt mig att prata med folk. Men så har vi lärt varandra hela tiden när vi står och samtalar. Där märkte jag ibland, det finns, jag tror jag nämnt det någon gång tidigare, det finns ju poliser som inte vill ta steget. Bara när man ska gå fram till en person, när du har liksom 2,5 meter kvar, så finns det någonting som är lite så här, då vet de att nu är han på väg till mig, och jag vet att den personen vet att nu är jag på väg till dig. Och där är det, där finns det liksom en liten jobbig sekund liksom, innan man bryter det genom att säga tja, hej, jag är Tasse och bara som polis, lalalala, och sen så kan det rulla på. Men en del vill inte, de vill alltid vara bortom de där 2,5 metrarna om de inte är tvungna. När det till exempel någon är slagen, och då vet man, nu vet alla att jag ska dit och det är inga problem. Det finns inte den där lilla barriären där du måste bryta själv liksom. Är du med på vad jag menar?
Ja, absolut. Och det är det här lite grann som skiljer narkotikapoliser som jobbar offensivt med narkotika och andra poliser. Att narkotikapolisen är så van vid att komma nära människor.
Mm.
Och jag tror att de poliser som inte har lärt sig det arbetssättet och inte jobbar så, jag tror att man är rädd för att man dels kanske inte får, alltså man får, det vet de om att man får, men någon känsla av att man inte får gå fram och ställa jobbiga frågor till människor som man inte redan har en misstanke om brott på.
Just det.
Att det finns någon slags barriär där, och man tror kanske att man skulle kränka någons integritet och göra folk arga, och i grunden så är vi människor konflikträdda, och man tänker att då drar man igång saker liksom. Men det man ska veta är ju att vi som jobbar med narkotika blir ju väldigt duktiga på att prata med folk på ett sätt som gör, som jag var inne på tidigare, jag gillar inte polisen men jag gillar dig. Därför att vi gör det på ett väldigt kommunikativt sätt. Vi ser människan, vi står nära, vi ser folk i ögonen, vi tar i hand utan handskar. Vi gör massa små saker som gör att folk ändå, även fast vi är jobbiga och börjar visitera dem till slut ofta, och kanske gå hem till dem, så accepterar de det för att vi ändå gör med respekt och vi är jäkligt trevliga. Så länge vi bemöts liksom på ett bra sätt tillbaka. Där kan man ju växla upp och ner. Vi kan också bli otrevliga när vi behöver, så växer vi tillbaka till otrevliga. Vi blir ganska proffsiga på just det här samtalet.
Nej, men om man jämför det sättet som du då, om man jämför det med det som du pratade med tidigare när du var på tunnelbanan, så kan jag bara känna så här, jag hade inte pallat att jobba så, att vara konfrontativ och vara otrevlig, och det, jag förstår inte ens vad det ger. Vad det ger en som polis eller jobbar med människor överhuvudtaget, varför man gör det. Alltså det känns så bortkastat, måste jag säga. Det leder ju inte till någonting konstruktivt överhuvudtaget.
Nej, jag håller med dig. Och på den här tiden på 90-talet när vi var på rave och det här arbetssättet ändå inte var så himla spritt som det är idag. Idag så finns det grupper lite överallt på lokalpolisområden och sånt som jobbar på det här sättet. Men då, på den tiden, så upplevde jag att det var i princip bara vi som var så här kommunikativa och var på ungdomar. Alltså människor som inte såg ut som typiska missbrukare som man kan se på plattan och sådär. Utan mer ungdomar med vanliga kläder och sånt. Och så kanske det var någon kommendering och demonstrationer på stan. Vi kliver fram till ungdomar som vi tänker att de här ser ut att kunna hålla på med narkotika. Kliver fram och pratar med dem på ett sätt som är, för omgivningen ser väldigt trevligt ut. Så kunde jag ibland uppleva att uniformspoliser tyckte att vi daltade med, med buset.
Absolut.
Vi var så jävla trevliga liksom. Men där lurar man sig lite grann, för att det var egentligen vi som var de elaka, för vi satte ju dit dem, även om vi gjorde det på ett trevligt sätt. Istället för att kanske som uniformspolis och stirra ut folk och tro att det är ett straff för någon är kriminell, så gick vi fram och pratade med dem på ett trevligt sätt.
Just
men vi fick dit dem för brott också. Så egentligen var vi kanske de hemska, eller om man säger så, utifrån de kriminellas perspektiv. Vi satte ju dit dem.
Just det.
Men våra uniformskollegor kunde nog tycka att vi daltade med dem. Fast det var ju bara vår taktik egentligen.
Just det. Jag kommer ihåg, jag fick kritik av en lärarkollega när jag jobbade som polislärare på polisskolan. Att jag var för trevlig med mina studenter. Att jag liksom var som en polare liksom. Och då sa jag det, att vet du, jag behandlar dem som jag behandlar busarna på stan, eller som jag behandlar mina, jag gör ingen skillnad. Jag kommer inte hit och är någon boss liksom. Och ja, den personen som kritiserar mig, jag tror det gick in lite grann, men jag är tveksam. För jag har alltid sagt det går att se när folk låtsas vara polis eller låtsas vad som man tror, men om du är dig själv, det är ingen som kan se igenom. Alltså om du bara är dig själv, även om du har uniform eller om du är civil, om du snackar med folk som du snackar med vem som helst, så kommer man märka att det här är genuint liksom. Men om man är så här, följande gäller, pekar med hela handen, vem säger följande gäller?
Ja, men det låter ju lite sådär militäriskt,
uniformsmässigt. Ja, påhittat och sådär.
Nej, men det viktiga är att man ska ju vara sig själv så långt det går hela tiden. Och man ska vara sig själv i jobbet. Det är ju grunden. Och den som pratar så, följande gäller och har den tonen, hoppas jag väl gör det hemma också då, så att man är sig själv hela vägen. För jag tror inte på att man ska vara en person privat och så en helt annan person på jobbet. Nej. Även om man går in i sin yrkesroll,
såklart,
så måste man ändå bevara det som är en själv. Liksom. Mm.
Och sen tar det ju lite tid att liksom komma in i det också när man börjar ett nytt jobb som polis till exempel. Att hitta sig själv i den rollen, precis som du säger. För att man kanske inte är 100%, men så mycket som möjligt sig själv. Och det tycker jag är lättare att vara när man är civilt, jobbar civilt. Tänkte du någon gång så där när du jobbade med, ja, har jobbat med narkotika och så längre fram också, men just kring själva narkotika, den svenska narkotikalagstiftningen och så där, för det får man ju ofta kanske kritik för, att det borde vara lagligt med si och så och soft drugs och sånt där. Var det någonting du reflekterade över när du började jobba?
Nej, alltså i den här världen som man kom in i med andra narkotikapoliser som var väldigt, väldigt engagerade i hela narkotikaproblematiken, så var man såklart liksom en del i det, och därför blev man ju också ganska bra på att argumentera kring de här frågorna. Liksom. Så. Men jag har egentligen sett att jobba med narkotika som är väldigt spännande och givande jobb. Får träffa mycket människor, det händer nya saker, man söker själv upp sina jobb. Det passar den som är lite tävlingsinriktad också att jobba med narkotika, och det syns det man gör. Jag har ju såklart också argumenterat mycket för liksom olika narkotikapolitiska frågor med lagstiftning så fram och tillbaka. Men jag har släppt det där nu liksom på gamla dagar. Det här låter politikerna sköta det där, och sen så gör vi det jobb som vi ska göra utifrån de lagstiftningar som vi har. Men rent i grunden så tycker jag inte att man ska legalisera narkotika, för det har man ju sett i andra länder att det blir ju inte så jäkla bra. I USA, jag tror det var väl Denver, va? Ett exempel där man släppte marijuanan fritt. Man kunde odla ganska fritt. Och det ser ju för skräpigt ut där. Alltså. Jag var på en föreläsning med poliser från Colorado som verkligen sa det att det här blir inget bra. Gör inte som oss. Och jag tror inte jag vill gå runt i ett samhälle där alla är lite småflummiga hela tiden och folk kör bil pårökta och så vidare. Precis som man ska köra bil när man dricker alkohol kan man inte göra det. Och cannabis sitter ju kvar längre i kroppen, så att nej, men det blir knepigt liksom att samhället, alla ska gå runt och vara lite flummiga liksom. Jag tror inte på det. Så, men det är ingenting som jag liksom går runt och tänker så jättemycket på.
Vad gör du idag då?
Idag så jobbar jag på en spaningssektion i norra Stockholm. Vi har ju sedan omorganisationen 2015 en annan organisation. Så Stockholm är uppdelad i tre delar nu. Det är Syd, City och Nord. Så jag jobbar i Nord på spaningssektionen, och där har jag en roll som kallas för taktisk koordinator. Och bland annat så är jag ansvarig för en rotationsverksamhet där poliser, dryga 10 stycken, kommer till oss varje termin i 4 månader, och sen så utbildar vi dem just det här som jag pratat om. Offensivt narkotikarbete. Jobba offensivt med tvångsmedel som kroppsvisitation, husrannsakan, och hur man liksom får till det. Hur man samtalar med folk som varit inne på, vad man ska leta efter och så vidare.
Det här kommer att vara lite stökigt för mig när jag var lärare på polisskolan, när man ledde övningar med andra då, polislärare som inte alls hade jobbat som jag hade gjort. Och då är det så här, ja, vi har hittat narkotika, vi måste ringa åklagaren och fråga lite här om vi får leta i fickorna och sån grej. Det var svårt att förklara ibland hur allting gick till, och varit lite så här halv, inte dispyt med andra lärare, men man måste ju såklart lära ut by the book då, och sen finns det ju lite, man kan ju runda vissa hörn rent lagtekniskt när man kan mer om det man jobbar med. Men det där tycker jag är jättebra, att ni verkligen nu också utbildar folk i det här lite mer offensiva. Men vad är det för skillnad på Fredrik då, polis idag, och för 25 år sedan när du började på Raven?
Nej, men jag tycker inte att det är så här superstor skillnad egentligen. Den stora skillnaden som jag märker är att allting är mera detaljstyrt idag. På den tiden kunde man få ett uppdrag stort, som vi på Rave till exempel, bekämpa narkotikaproblematiken bland unga människor, helst under 25 i Stockholms län, punkt. Det är ganska fritt spelfält. Idag är det chefer som bestämmer mer i detalj vilka man ska jobba mot och sådär. Det är en stor skillnad. Och sen så har ju också våldet accelererat kraftigt mot när vi jobbar ihop på 90-talet. Betydligt mer vapen i omlopp. Betydligt lättare för kriminella att ha ihjäl varandra. Den tröskeln har blivit mycket, mycket lägre för dem.
Just det. Men visst hade vi västar och sådär när vi jobbade, va? Jo, vi hade väst.
Ja, vi hade skyddsvästar. Absolut, men vi var fortfarande väldigt, väldigt oskyddade. Vi jobbar ju, om du kommer ihåg, på såna här krogar som var fulla med kriminella. Oh, dåtidens tunga kriminella var ju juggemaffian, som man kallar dem för, och MC-gängen.
Nej, jag vet, vi gick ju verkligen
mitt ibland. Sen så fanns det olika ligor liksom runt om. Det kallas ju inte för liksom gäng eller nätverk på det sätt som man gör idag, utan mer ligor liksom. Som Grimstaligan och FFL. Och
kom du ihåg när vi sprang in i den där lägenheten i Grimsta vi var? När de bara sa, vet ni vilka vi är? Vet ni vilka vi är? Mm. Vi bara, who are you? Ja, men vi bara stod där. Och jag tror att de hade inte vett att liksom, de tänkte så här, de här måste vara galna. Ja. För poliser som vet vilka vi är, de hade aldrig sprungit in när vi sitter här. Och sen började vi lära känna det gänget, och vi hade ju lite trubbel med dem. Gäng från Grimsta där som...
Ja,
det
var, jag har på skjuta en av dem utanför Kono Gildas Lambiska verket där, ja, på Stureplan.
Absolut.
Så var det tumult en gång. En kollega hamnade underläge. Och så en annan... vi stoppade en bil där. En från här Grimstängen sprang. Jag och en till kollega sprang efter. Och så vände jag mig om, och sen så är det en kollega kvar som blir nedbrottad och nedslagen av de andra kriminella. Så jag vände tillbaka och ska liksom försöka hjälpa honom. Då kommer en av de kriminella emellan mig och de som slåss, och sträcker upp armarna bara och ska bromsa mig. Så jag drar mitt vapen och tänker, jag måste ju skjuta honom, för min kollega får ju jättemycket stryk där bakom. Liksom. Men inser jag också att jag kan inte bara skjuta honom med bröstet. Dels så har han inget vapen. Dels så liksom... är det massa människor runt omkring.
Du funderar inte på benet då?
På Stureplan, men benet känns ju lättare att missa benen och träffa kollegan bakom istället. Liksom. Så jag stod, det var lite stand och siktade bröst och skriker lägg dig ner, för jag var ju tvungen att snabbt komma fram till min kollega och hjälpa honom. Han var ju två stycken på honom och han kunde bli ihjälslagen, vad vet jag liksom.
Och henne?
Så att rent liksom lagtekniskt så hade jag kanske kunnat liksom skjuta. Nej, han las ju inte ner, för han tänker också, han kommer inte skjuta mig. Så det vart liksom sådär moment 22. Jag tänkte, jag kan inte skjuta honom, men ändå så kanske jag kan det. Och det går ju på några sekunder det här. Och han tänker, han kommer inte skjuta mig.
För du menar att du övertar kollegans nödvärn, så att säga, att du... Ja, men det är inte han som... Ja, men det är lagtekniskt. Okej.
Ja, det slutar i alla fall. Det jag vet är att alla kriminella, alla busar då, som vi kallar dem för, de är ju rädda för piketen. Särskilt på den här tiden så var ju piketen ute och jobbade med ordningshållning väldigt mycket. Mm. Och var ganska hårdföra människor som de kriminella hade stor respekt för. Och det kom jag på där och då. Så jag skriker till honom, lägg dig ner, jag har ringt piketen, ljuger jag då. Jag har inte hunnit ringa dem liksom. Uh-huh. Jag har kontaktat piketen, de är på väg. Om inte du lägger ner kommer du få så jävla mycket stryk. Och då gick det upp till honom att det kanske var klokt nu att lägga sig ner, för när paketet kommer så vill jag inte ha stryk av dem. Ah. Så han la sig ner direkt på backen där.
Okay.
Så jag kunde boja honom och så hjälpa kollegan som fick lite stryk där bakom.
Hur gick det med kollegan sen då?
Nej, men han var tilltuffsad. Det var ingen större fara. Men det vi ska komma till när vi pratade om skyddsvästar och sådär. Mm. Vi jobbar ju ganska oskyddat på de här krogarna.
Mm,
vi var inne liksom i trånga krogmiljöer med Stockholms värsta kriminella. Mm. Stora kroppsbyggartyper som gick på kokain och anabola och liksom minsta lilla. Så liksom. Och där gick ju vi då med fri skyddsvästar på oss. Men vi hade ju bara pistol. Vi hade ju inte fått ut den här expanderbara batongen ännu.
Den fick vi sen.
Ja, vi köpte den ändå.
Var det så det
var? Ja, som skydd. Hellre att vi liksom hade den, och så fick det väl bli något tjänstefel, tror jag vi tänkte, än att bli ihjälslaget med krogarna. Så vi hade den som en nödvärnsgrej ändå på oss, tror jag, efter ett tag.
Ja, så kan.
Men vi hade ingen sån här pepparspray. Inget. Egentligen hade vi bara pistolen, och den kan man inte verka med inne på en krog.
Nej.
Och då var det våra knytnävar, och där stod vi i, alltså det var ju tunga kriminella, liksom stora, muskulösa personer som jag sa gick på kokain och anabola, och många var de liksom, och trånga miljöer, så att där var man tvungen på att vara duktig på att prata.
Jag kommer ihåg nu, bara jag får upp ett minne nu, vi var på Spybar, och sen ofta spred vi ut oss liksom, gick runt och kollade lite, och så kunde jag säga, men Fredrik, vänta, den här killen här, och så vidare och så vidare. Men då var det en kille där, en riktig kung, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han var ju lite så kolatorsk, och han var alltid kom fram och surra och var liksom, ja, han var lite chef i sitt gäng, kändes det som. Han kommer fram till mig, jag är uppe i korridoren där vid toaletterna och är bara kungarnas kung plötsligt. Kommer fram och kommissarien, hur är läget? Och så här, de kände igen oss. Och jag ser ju hans pupiller, det är som två flygande tefat liksom. Så jag sa, har ni på K? Jag vet, han är som självförtroende, så han går fram liksom till polisen och sa, men vänta nu, kom igen, du är ju hög liksom. Du får komma undan här. Jag ska visitera dig. Han blir helt skogstokig. Alltså från att komma fram till mig och vara kungen och ville snacka och du vet så här, hur går det för er? Och så blir ju jätteslagsmål mellan han och mig, och det är bara jag och han, och det är ju så himla svårt, och jag är ju inte världens starkaste. Men då får jag ropa där, och det kommer nog vakter, och till slut så lyckas jag tillsammans med två stora sådana spybarvakter få ner honom, och så visste jag, han har 10 gram kokain på sig. Men kan du fatta det? Han kommer fram till mig påtänd för att han är kungen liksom, och säger, men vänta, och så hade han inte kommit fram till mig, hade aldrig blivit någon case.
Nej, men så var det ofta.
Alltså det är inte klokt.
Nej.
Så det var ju såna där ärenden som var ju så märkliga. Men vi var ju på krogarna, det var ju vi när det inte var några fester. Alltså, du pratade om rave i skogar och så tidigare. Nej, men vad roligt. Alltså tiden rullar på. Jag tänkte vi skulle... Jag vet att i Patreon-avsnittet ska du berätta om ett ingripande som du gjorde civilt. Vi ska prata om det i det. Men jag tänkte vi ska runda av själva avsnittet och prata lite om polisfilmer.
Mm.
Har du någon, kan du tipsa om någon bra?
Ja, precis som många andra poliser så ser jag inte på polisfilmer generellt sett.
Nej.
Eftersom att man är också särskilt inte samma som andra, för att det är ingen som vill se polisfilmer med oss poliser, för att vi kommenterar ju sönder filmer liksom. Alltså, där kan man säga gör man inte i verkligheten.
Ah, just det.
Ja, nej, men jag har ju flera exempel egentligen. Men någon som jag tycker är bra liksom, det är ju Johan Falk-filmerna.
Ja, det gillar de. Ja.
Mm, för de är ju ändå lite verklighetsbaserade och det finns ändå lite så här poliskänsla i dem.
Mm.
Och det är väl lite grann för att vår gamla kollega Tage Åström har ju varit inblandad och skriva manus där.
Mm.
Och sen så är det också lite kul för att man vet att det är GSI i Göteborg då, som den här gruppen ligger, egentligen är SSI som låg i Stockholm, i korridoren bredvid oss på rave, så de kände vi ganska väl.
Just det.
Så samarbetade med ibland och sådär. Så de gillar.
Ja, Johan Falk då. Ja, men det är ett bra tips. Då säger jag så här, stort tack Fredrik. Superkul att liksom gå tillbaka lite i memory lane, det här kalsongärendet där jag inte fick komma in. Jättekul att prata om det igen. Du som är Patreon, glöm inte att lyssna på Fredrik där vi pratar vidare. Men tack så länge Fredrik.
Ja, men tack.
Stort tack för att du har lyssnat. Gör så att följ oss på Instagram eller Facebook om du inte gör det. Det är en vecka tills nästa avsnitt kommer. Jag hoppas att du lyssnar även då. Stort tack. Vill du bli Patreon så går du in på www.patreon.com/snutsnack. Ha det fint. Hej då.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.